Den är på nu. Jättebra. Vi kan väl be. Vill ni be med mig? Tack. Tack Herre för den sång vi har fått sjunga. Låt den få klinga djupt i oss nu. Låt oss inte bara höra ordet utan bli dess görare. Låt oss få höra det Kristus säger till oss idag. Hur det ekar genom århundraden fram till oss och fram från oss. Och låt den här texten och den här predikan få klinga med bönerna, med sångerna, med nattvarden som vi firar idag. Amen. Ja, nu när Peter la upp bollen så där fint så är jag ledsen att göra er besvikna. Då har jag inte använt den predikorubrik jag själv satte. Och det säger väl mer om mig än någonting. Men där står det i alla fall, nu är det nära så skynda långsamt. Den här söndagen i kyrkoåret är ju Guds rike är nära. Det är rubriken så att säga. Så det är nådens rike, vi kommer tangera det. Men just den meningen kommer jag nog inte använda. Ja, det var ju skönt. Då har vi kommit igång ordentligt. Nu är det nära så skynda långsamt. Mitt minne av en gudstjänst tidigt i höst och vi hade dop ute på Östgötagården var att jag blev avbruten hela tiden för jag predikade av att folk ropade halleluja. Sen ropar de en massa andra saker för de tyckte det var kul att ropa då. Och om det är någon fras idag som skulle kunna trigga ett halleluja-rop, om jag hade bett någon göra det i förväg, men det har jag inte gjort, så är det väl frasen skynda långsamt, för den kommer att dyka upp många gånger. Ja, det var någon som var med. Var det Lasse? Nej, det var Olof. Bra. Jag kommer titta på dig bara. Can I get a witness, som man säger. Det här konstverket kommer inte heller liksom alludera till jättemycket. Det är en amerikansk konstnär som inte lever längre. Han var inte aktiv så länge heller. Jag tycker den är vacker. Jag gillar färgerna. Den heter Kristus och apostlarna. Så den liknar den här berättelsen vi kommer läsa alldeles strax. Jag tycker det vackra är, precis som det finns andra konstverk som liknar det i karaktär, nämligen att Kristus gloria, det är framför hans ansikte, men det speglas i apostlarnas ansikten. Vi ser dem inte, vi ser bara Kristi ljus. Det är läckert tycker jag. Det är väl något av det jag kommer prata om idag också, men också hur färgerna i Jesus liksom blöder in i de andra. Och framförallt korsmärkningen då. Skynda långsamt är korsmärkt. Men vi tar och läser dagens text som kommer här och som är rätt så kort. När Johannes döparen alltså, hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas. Yes. Stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Och kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Så. Här i början på Markus evangeliet, vi var ju här för inte så otroligt länge sedan, ett par år sedan. Och Markus är ju känd för att han är ganska rakt på sak. Så här är en liten epilog här innan jag fortsätter. Och då tänker jag, åtminstone jämfört med hur jag brukar vara, att dra upp tempot lite grann. Men det är svårt för mig som norrbottning, så det blir... Ja. Det blir halvsnabbt i alla fall. För det har hänt jättemycket. Markus börjar evangeliet, det har vi inte läst. Vad är det han säger? Jo, här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Pang! Ingen släkttavla, ingenting, utan bam, det är det här som händer. Han liksom sparkar in dörren och ropar det. Och sen så kastar han liksom flyers på folk och sen springer han ut igen. Det är den känslan man får. Alldeles innan det här så har Jesus blivit döpt av Johannes i floden. Andarna har kommit ner över honom som en duvarna. Rösterna hörs, du min älskade, du min utvalde. Samma ande driver ut Jesus i öknen. En mening lägger Markus på det som Matteus lägger jättemycket tid på. Och sen så förs han tillbaks av anden. Men i öknen så konfronterar han egentligen samma sak som Johannes gör, fast i djävulens person så att säga. Men den här konfrontationen, den fortsätter då. När Jesus fortsätter här och fördjupar Johannes kallelse till omvändelse. Till att bli deltagare i det som bara kan beskrivas som ett regimskifte. Det här är ett regimskifte. Andra begreppet, för det kanske inte är så vanligt. Men vad betyder det då? Ja, men han gör ett allmänt utrop här, Jesus. Alltså allmänt i meningen för alla som vill höra det här. Gud tar över nu. Det är det han säger här. Han var kortfattad, men vi kan vara ännu mer kortfattade. Gud tar över nu. Och människans relation till alla andra styresätt, alla andra auktoriteter, inre och yttre så att säga. De blir nu sekundära i relation till det. Nu är det här som gäller. Det är det Markus säger. Han tar ifrån tårna här. Och i den här inledningen tar han verkligen ifrån tårna. Det är ju de andra evangelisterna på sitt sätt också när Jesus träder fram. Det var inte länge sedan vi hörde Samuel till exempel predika över när Jesus ställer sig upp i synagogen och säger allt det här har uppfyllts inför er som ser mig nu. Det är jag som är det här. Och han tar ju ifrån tårna för att vi ska förstå att till exempel när vi, som vi ofta gör i kyrkan, och det ska vi göra när vi till exempel säger Jesus är Herre, vi kanske till och med har sjungit det också, så och då är det byggt på det Jesus precis har sagt om sig själv här. När vi säger det så är det inte en personlig åsikt bland många starka åsikter vi kan ha, hur viktig den än är för dig. Utan Jesus är Herre är ett uttalande om hur världen sitter ihop. Och det betyder att alla andra liksom anspråk blir helt relativa till det. Världen sitter ihop annorlunda. Det är det vi säger när vi säger Jesus Kristus eller Jesus är Herre, Jesus Messias. Sen är det ju en sak att det ofta är våra egna personliga anspråk som står i vägen för det. Men det är en annan sak, det är inte dagens predikan. Så det är det första. Bam, 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 bam. Det går snabbt. Det är det här som ska utropas. Nu är det något nytt som bryter fram. Och så hävdar Jesus då bestämt i det andra korta stycket vi läste. Och följdaktigt. Jag kommer göra er till något annat nu. Världen förändras. Ni behöver bli något annat. Kom och följ mig då. Han kommer göra dem som personer, som individer, som grupp till något annat. Till vad då? Människofiskare, säger han. Ja, det är en ofta missförstådd fras. Men det den handlar om, det är deltagande i hur Gud nu går till rätta med världen och sitt folk. Det är domspråk, va? Det finns i massor av profettexterna. Läs Jeremia 16, läs Amos, läs Hesekiel. Det är språk om nät som kastas ut. Det är liksom skörd och allt möjligt. Det är sådana bilder att nu händer någonting. Nu kommer allting ställas till rätta. Regimskifte var ordet vi använder, va? Men det är också en djup och livslång personlig förvandling det handlar om. De där två hänger ihop. Alltså det blir deras nya yrke. Ni ska bli människofiskare, det är deras nya liv. De får livet som yrke, Jesus efterföljelsen som yrke, som hantverk. Som man lär sig bli bättre och bättre på över tid. För Markus evangelium, det handlar om förändring, som sagt. Det har ni fattat. Det här signalerar ju massor. Nu händer det här, nu händer det här. Nu är det all change. Allting kastas upp. Det blir upp och ner. Det handlar om hur en enda persons närvaro i den här världen och historien, om Jesu närvaro i den här världen som den är, har ändrat alla förutsättningar för vad ett liv är för alla de som läser det här. Och sen fortsättningen av evangeliet. Det är viktigt, det är trängande, det är angeläget och det är nu, det är nu, det är nu det gäller. Tempot är uppskruvat när liksom Markus målar upp scenariot och intrigen för det som sen kommer att utspela sig, det Jesus gör. det liv han kommer leva och det öde han kommer möta. Men så bromsas saker in efter det här, när vi läser fortsättningen. Hur gör de det? Jo, Jesus kallar människor att följa honom. Det sa vi ju precis. Han kallar människor till relation. Han kallar människor till deltagande. Därför att Gud blir människa. Det kommer låta bekant för en del av er som var här i torsdags, när vi fortsatte vår fördjupningskväll. Va? För Gud blir människa, det betyder att Gud går in i världens villkor och begränsningar för att den här världen ska kunna räddas inifrån. Så det vi kanske kallar för frälsningen, det dimper liksom inte ner ovanifrån som ett färdigt paket som vi bara ska ta till oss eller som städar upp allt vare sig vi vill det eller inte. Utan Gud blir människa så att vi, om vi då ställer oss i Jesu fotspår, kan bli de människor vi har skapats att bli, avbilder som speglar Gud. Men så fort det här budskapet börjar bäras av riktiga människor i den riktiga världen med dess villkor och begränsningar, så bromsas du in och går trögt. Det där känner vi ju alla igen. Man drabbas av att det här är fantastiskt, det här gör vi. Och sen så dyker det ena och det andra upp som känns som vägbuler och sådär. Vi ser det här i alla evangelierna. Och det är ju helt enkelt så. För att vara människa, det är ju att leva med missförstånd. Med motstånd, sitt eget inre och yttre motstånd. Att leva med konflikt, att leva med alltings tröghet. Det är att leva med våra egna begränsningar i tid och rum. Och det är det som illustreras i början här. Det är ju fantastiska nyheter. Omvänd dig, tro på budskapet. Guds rike är nära. Kom och följ mig. Och så har vi läst det hundratals gånger. Men sen när liksom fötterna slår i backen och man ska börja gå. Ja, men då är det lite kallt ute. Jag måste hem till dig. Nej, jag vet inte om jag är riktigt rätt person för det här. Allting bara ramlar över oss. Hur ska vi bära ett så här trängande och brådskande budskap mitt i allt det här? Det är den här spänningen som vi lever i hela tiden. Och det är då det gäller. Är du beredd nu, Olof? Att skynda långsamt. Ja, jag fick med mig ytterligare några här. Det här är, jag känner anden idag. Det är då det gäller att skynda långsamt. Adventstiden. Ja, just det, var det där. Bugs Bunny. Alltså adventstiden kallas för kyrkoårets lilla fasta. Ja, den är ju precis som den stora fastan innan påsk. Det är ju en tid att påminnas om det här. Att bromsa in. Att rikta blicken så att man kan följa den väg som är oss given, va? Som heter Kristus. Och vi behöver påminnas det. Det är inte konstigt att traditionen har lagt in två fastor. Därför är det någonting vi har problem med, så är det att hålla fokus och att skynda långsamt. Och det är akut i våran tid och i våran värld. Och då tänker jag att den här frasen, för den är ju bekant för oss, va? Skynda långsamt. Den fångar väldigt väl det som advent påminner oss. Det som illustreras av Markus inledning här. Inte minst för att den där frasen är ju en självmotsägelse. Det är ju två imperativ eller två uppmaningar som uppmanar till helt olika saker. Och det är ju själva poängen. Helt olika förhållningssätt till livet. För de håller därför en spänning. Det här är en fras som ni märker. Jag tänkte jag måste köra med lite latin idag för att ungdomarna ska få något att glädjas av. Jag ska citera kyrkofäder sen också. Jag tänkte att det är bra så att man är lite hipp. Det är en fras som har rötter i antiken. Och kanske om någon nu kommer ihåg var den kommer ifrån när man hört den första gången, så har ni ju med den här fabeln att göra. Haren och sköldpaddan, va? Den har ni säkert. Om inte annat så har ni sett den tecknade versionen eller någon av dem. Och den här frasen vill ju säga någonting. Den vill säga något i stil med att det som behöver göras, det behöver göras med tålamod. Va? I någon slags samspel mellan angelägenhet, mellan prioritering. Det här är superviktigt och uthållighet. Att skynda långsamt kan innebära att vara handlingskraftig men undvika genvägar. Det kan handla om att agera omedelbart och med eftertryck, men i ett behärskat tempo. Ni känner alla hur lätt det här är, va? Så här gör ni varje dag. Alltså det handlar att inte se sig om när man satt handen till plogen. Det här går långsamt, men det här är vägen jag ska gå, va? Att beräkna kostnaden innan man bygger. Att ta på er mitt ok som är lätt, gå i min rytm. Det där, alla de där tre sista fraser Jesus använder, det är ungefär samma språk som det här. Alla de där är ju rotade i kallelsen till omvändelse som vi har hört idag. För där finns det där. Tiden är inne. Guds rike är nära. Där har vi det där. Urgency. Nu, skynda. Det här är angeläget, det är viktigt. Och sen, följ mig. Jag ska göra er till. Ja, det blir något annat. Det blir något långsamt. Det blir något tålmodigt. Och de där två sitter bredvid varandra. Det är verkligheten. Och då gäller det att skynda långsamt. För det tar tid och odlar tålamod att lära sig det absolut viktigaste en människa någonsin kommer börja lära sig. Nämligen att följa Jesus där du är. Det finns inget svårare än det, men det finns heller inget viktigare än det. Det är den processen kyrkan kallar för andlig mognad. Efterföljelse är att bli del av Guds brådskande tålamod. Så har han till motsägelse för oss. Det där känner jag igen massor av. Nu har jag tänkt att jag då ska ge någonting till dem som vill ha lite hippa referenser. Så nu kommer jag namedroppa lite grann. När de tidiga kristna, och då menar jag verkligen de tidiga kristna kyrkofäderna, börjar skriva ner sina reflektioner i korta skrifter kring Gud, kring människan och världen som tron levs i, så är det ohyggligt fascinerande att upptäcka att de väldigt tidigt och väldigt ofta skrev om tålamod. Mycket oftare och mycket tidigare än om personlig evangelisation eller sådär. Det betyder inte att det inte var viktigt, men jag tycker det är fascinerande att de valde att skriva så mycket om tålamod. Lite name dropping då. Kyrkofadern Cyprianus, inte ett faktiskt foto, som levde på 200-talet kan man väl säga, Nordafrika. Han skriver så här i en av sina skrifter, att Guds tålamod bor i de kristna och gör dem kristuslika. Sug på den meningen. Guds tålamod bor i de kristna. Han säger det med säkerhet. Han säger inte att det borde bo i eller att det skulle kunna, utan han säger att det bor i de kristna. Och det är det som gör dem kristuslika. Om ni inte har läst Cyprianus, så kanske någon har hört talas om i alla fall Tertullianus, som hade något problem med sina ögon vad det verkar. Men ja. Han skriver i en skrift som inte alls är lång, som jag verkligen tycker att ni ska leta upp, för den finns överallt på nätet och så där, som heter Om tålamodet. Där skriver han att tålamodet är den högsta kristna dygden. Smaka på det. Tålamodet är den högsta kristna dygden. Det är det ni ska sträva efter. Och så fortsätter han något längre fram med det här. Att ingenting som genomförs med brådska kan genomföras utan att det leder till någon form av våld. Och det som genomförs med någon form av våld, det blir aldrig framgångsrik. Det kollapsar eller störtas mot sin egen undergång. Och så kan ni göra tankeresan nu från 200-talet. Fram till det som pågår, inte så långt ifrån Nordafrika, i Jemen till exempel. Eller ännu närmare oss i Ukraina. Det kommer inte bli framgångsrikt. Vi ser redan kollapsen och vi ser att saker med smärta störtas mot undergången. Men det är en annan predikan. Nu dog min iPad. Skönt va? Nu blir predikan 2/3 kortare. I alla fall, några saker är jättetydliga och gemensamma i det som de här kyrkofäderna, men många fler, skriver om tålamod. Om att skynda långsamt för att bli del av Guds rike. Jag tänkte rabbla upp några av dem bara för skojs skull. För det första så är de rörande överens om, alla de som skriver om det här, att tålamod är ett uttryck av Guds karaktär. Alltså det betyder att Gud har inte tålamod, utan Gud är tålamodet. Guds tålamod är inte det tålamod jag kan känna att jag kan ha i en viss situation multiplicerat med 40 miljoner. Utan Gud är tålamodet. Det går inte att jämföra med vad jag upplever och vad jag tänker mig kunna. Gud är tålamod. Och Gud har genom historien verkat för sitt goda, för sitt vackra och för sitt hela i tålamod. Vi kommer ha en predikoserie i vinter om hur Israels folk tar sig vägen genom havet, genom öknen och fram till ett berg där förbund sluts. Och hela den resan, den är full av klagan och brist på tillit och tålamod. Fast inte hos Gud, vars tålamod är oändligt. Och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Gud är tålamodet. Inte minst görs det synligt i Jesus Kristus. Det är det andra de är rörande överens om när de skriver. Det vill säga att inkarnationen visar tålamodets kärna. Att Gud blir människa i Jesus och flyttar in i grannskapet. Går in under våra villkor. Det visar tålamodets kärna. Jesu liv, hans undervisning, sättet han liksom förhöll sig till människor och sådär. Det visar vad tålamod är och till sist hans lidande och död. Korset är Guds tålamod. Och så kallar Jesus människor, det hörde vi här i det vi läste, va? Han kallar människor att följa honom in i ett liv som speglar det. Det finns massor med sätt att beskriva det där som folk senare i Nya Testamentet använder. Paulus kallar det här för andens frukter. Tålamod är en av dem. Kärlek, glädje, frid och så vidare och så vidare. Tålamod är ett uttryck av Guds karaktär och det är Jesus Kristus som visar vad det är. Det betyder också att för att vi har ett kors mitt i våran tro att tålamod föds utanför kontroll och vår strävan efter trygghet. Det verkar i kyrkofädernas text i alla fall som att de som bär tålamodets frukt, de är inte i behov av att kunna styra eller manipulera eller kontrollera utfallet av sin efterföljelse. Är det här effektivt? Är jag trygg i det här? Kommer det här bli? Får den avkastning vi vill? Det är inte oviktigt för dem. De sätter sin hand till plogen, men att kontrollera utfallet verkar vara det minst viktiga för dem. De kan verka oförsiktiga, de kan verka oansvariga. Men det är för det fjärde, för att tålamodet är hoppfullt. Och då menar jag inte optimistiskt, utan jag menar hoppfullt. Det lägger tillitsfullt framtidens utfall i Guds händer. Här är jag. Nu går jag med dig. Gör med mig det som ska ske. Den fjärde advent kommer vi läsa berättelsen om Maria. Låt det ske med mig som du vill. Det är hoppfullt och därför så drar kyrkofäderna till sist slutsatsen, och den är också gemensam för många av dem, att tålamodet är icke-våldsligt, om det är ett bra ord. Jag vet inte. Ni kommer ihåg vad Tertullian skrev. Det som genomförs med någon form av våld blir aldrig framgångsrikt. Det kommer att kollapsa eller störtas mot sin egen undergång. Därför att våldet är det yttersta uttrycket av brottskan, va? Manipulationen. Jag måste få det här gjort. Jag kan inte. Men brottskans tvångsmedel, sist våldet, kan ju inte föda god förändring. Det kan inte föda ett liv som speglar Gud. Det är helt enkelt inte ett uttryck av Guds karaktär. Ja, så skrev kyrkofäderna om tålamod som någon slags Jesus efterföljelsens frukt. De skrev om det i sin samtid under de första århundradena. Om att skynda långsamt. Va? Oavsett om ni håller med om de där observationerna eller hur de klingar med, så kan det ändå vara värt att ställa frågan. Känner du, eller känner du igen någon i din närhet som bär de här tålamodets frukt? Ta rygg på dem. De behövs. Han menar det. Därför att de vittnar om någonting. Det de vittnar om i sina liv, det är kyrkans berättelse om frälsning, helt enkelt. Guds rike är nära, omvänder och tro på budskapet. Det har landat i dem, va? Frälsning, alltså att genom Jesu liv, död och uppståndelse så räddar Gud alltså inte bara rummet. Alltså mig, dig, nationer, kulturer, folk, skapelsen. Utan Gud räddar också tiden. Tiden är frälst. Tiden är inte en tjuv längre som vi kan uppleva den. Utan efter Kristus så är tiden gåva. Där jag vet inte riktigt vad jag pratar om nu. Så att jag ska inte säga så mycket mer. Men jag drar den här slutsatsen i alla fall. Och det kanske låter provocerande. Men jag brukar säga det ibland. En kristen har därför all tid i världen. För tiden är gåva. Om vi tror på det Kristus har gjort på korset så är tiden gåva nu. Då har vi all tid i världen att skynda långsamt. Det vill säga att tålmodigt göra det goda utan att det nödvändigtvis ger snabba resultat. Det är det där som kyrkofäderna försöker säga, va? Skynda långsamt och var envist fokuserande på Guds brådskande tålamod. Det där tålamodet har ju ett namn, det förstår vi. Jesus Kristus. Det är, liksom, det är det som ger det där regimskiftet vi talar om i början. Och det är det som över ett helt liv, tänker jag, gör Kristus synlig i oss och genom oss. Precis som det där konstverket där som vi hade i början. Var att liksom, Kristi färger blöder in i oss. Vi blir ett, vi speglar honom. Ja. Nu när jag har citerat kyrkofäder så måste jag väl dra en anekdot då för att liksom balansera upp det här finkulturella. Jag ska avsluta med en kort berättelse bara för att försöka illustrera vad jag försökt säga och vad kyrkofäderna försökte säga. Jag ska berätta om Inger, tänkte jag. Jag tror inte någon av er känner Inger, fast hon är från Boxholm från början, så det är inte helt omöjligt. Inger är 80 nu och jag lärde känna henne. Jag ber om ursäkt för att jag drar in Christian Peacemaker Team, så det känns som att jag gör det hela tiden. Men det är för att skapa kontext här. Inger har haft ett rikt liv, ett väldigt långt och rikt liv, och det pågår fortfarande. Men någonstans när hon var lite äldre än vad jag är nu, och jag är ganska gammal, så fick hon för sig att jag ska nog läsa till präst. Och så gjorde hon det trots att biskopen sa nej, du är för gammal för att läsa till präst. Men Inger är en sån som inte lyssnar på det örat. Så att hon blev antagen, hon läste till präst och jobbat länge som fängelsepräst. Sen så fångades hon av situationen i Mellanöstern och har jobbat där nere med olika organisationer, med ekumeniska följeslagarprogram och till sist med Christian Peacemaker Teams. Jag hade förmånen att få vara där samtidigt med henne. Hon var förresten här i september och hälsade på. Och jag ska inte tråka ut med detaljer, men en av de saker som vi gjorde dagligen, alltså vi gick på morgonen, mitt på dagen och på kvällen, så gick vi små patruller, hundratals vägspärrar, avspärrningar, de flesta av dem bemannade med soldater, värnpliktiga oftast, som kollar barnen på väg till och från skolan, folk på väg till och från jobbet, hela tiden upp med väskan, har de någon bomb där inne? Inte idag heller, men vi bromsar det i alla fall och bevisar att vi har makt här och så vidare. Så vi brukade gå runt och mitt på dagen gjorde vi en runda, det var varmt som bara den. Och så gick vi förbi en av de här posterna, så var det en ung soldat som nog hade sett oss några gånger men som ändå var ganska ny i stan. Vi gick där med våra röda kepsar. Och så hojtade han. Vad gör ni för något? Vad gör ni här egentligen? Där de brukade möta oss med antingen någon slags avmätt ointresse och ibland så där öppen fientlighet eller sådär. Men det här var, man hörde på tonfallet att han var nyfiken. Så där. Vad gör ni här egentligen? Och så svarade Inger. Alltså han menar ju, vad är ert syfte? Vad håller ni på med? Vi ser er hela tiden. Det var det han menar. Och så sa Inger, vi går omkring. Fast på engelska då, med Boxholms brytning. We walk around. Och det slog mig att alltså jag vet inte om jag tänkte det då eller efteråt, men jag tänkte att jag skulle vara där för att förändra världen. Jag ville göra någonting. Lämna ett avtryck. Men det mesta vi gjorde det var faktiskt att vi gick omkring. Emellanåt stannade vi och pratade med någon av de här soldaterna eller gick in i någon butik och drack te. Vi tog ner vittnesmål. Det är klart vi gjorde en massa. Vi utbildade folk i icke-våld. Vi byggde nätverk och allt möjligt. Va? Men framförallt så gick vi omkring. Och jag tänker att ingen hade fattat för länge sedan vad skynda långsamt innebär. Alltså hon hade ju knappast läst Cyprianus eller Tertullianus, det tror jag inte. Men hon berättar ju med sitt liv att alltså hon hade blivit vän med tiden och med långsamheten. Det var inte det att hon tänkte att ja, man kan väl gå omkring här, jag har ju inget att förlora. Men hon förstod att här jag gör någonting här. Hon var inte rädd för att arbeta, men hon hade fattat vad det innebar att skynda långsamt. Hon är en sån där förebild för mig, för jag tänker hon fattar regimskiftet. Hon fattar regimskiftet. Som sagt, har ni såna människor i er närhet, ta rygg på dem. Ska vi be? Kristus, vi längtar efter att kunna agera omedelbart och med eftertryckt, men i ett behärskat tempo. Låt oss få följa dig. Låt oss få vila i dig. Och se din förändring inom oss och utom oss. Hjälp oss att förstå lite mer ditt perspektiv på hur saker förändras inom oss och utom oss. Tack att du tar oss i handen och går med oss som personer och som församling och säger kom och följ mig. När du går med mig så blir du någonting annat. Var inte rädd. Jag går med dig.